Johanna Lantz heter jag och är pastor här i Allianskyrkan i Jönköping. Och jag tänkte prata om vår vision. Den pratar vi inte så jättemycket om. En del kanske inte ens vet att vi har en vision. Men idag när vi har årsmöte efter gudstjänsten så ska vi förhoppningsvis rösta fram en församlingsordning. Som vi inte har haft förut. Och i den så står vår vision också. Så jag tänkte att det var lite aktuellt att prata om den just idag. Och kanske tillhör du inte församlingen. Och du som lyssnar kanske inte tillhör församlingen. Men var inte oroad. Jag tror att du kommer få med dig saker du också. För det är handlar mycket om det kristna livet helt enkelt. Och hur lyder visionen då? Jo, så här. Vi vill vara en växande församling med Jesus i centrum. En kärleksfull gemenskap där alla får plats och tillåts växa. Ganska bra, eller hur? Och jag tänkte prata då om tre av de här satserna. Nämligen växande församling, Jesus i centrum och kärleksfull gemenskap. Men jag tar dem i tvärtom ordning, så jag börjar liksom bakifrån med kärleksfull gemenskap. Och kärlek, det är ju ett stort och utmanande ord på ett sätt. Det är inte jättemånga människor vi säger jag älskar dig till. Eller inte jag i alla fall. Och samtidigt så kan det vara lite urvattnat också. För samtidigt kan vi säga att vi älskar väldigt många olika saker, till exempel jag älskar ketchup, eller jag älskar rosa, jag älskar att bada. Och på så sätt så kanske det inte betyder liksom lika mycket. Men när vi då i vår vision pratar om en kärleksfull gemenskap, då behöver vi därför gå tillbaka till kärlekens ursprung. För det handlar egentligen inte om vad om oss och vad vi liksom känner för varandra. Utan vår kärleksfulla gemenskap, den handlar ytterst om Gud. Hur han känner för oss och vad han har gjort för oss. Och i det som kallas för Lilla Bibeln, i Johannes 3:16, så står det: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen. Kärleken den kom ju ursprungligen från Gud. Gud är kärlekens ursprung. Så när vi säger att vi vill vara en kärleksfull gemenskap. Då handlar det inte om att vi liksom ska framkalla en viss känsla. Utan det handlar om att vi får ta emot av Guds kärlek och sen sprida den vidare till varandra. Och kanske har du hört talas om att det finns olika ord för kärlek i Bibeln. Och Bibeln är ju Nya testamentet skrivet på grekiska och Gamla testamentet är skrivet på hebreiska. Och nu kanske du tycker att nu blir det lite så här pastorsnördigt igen då, när man går in på Bibelns grundspråk och så. Men jag tror att det här kan ge oss liksom en större och bredare bild av den kärleken vi pratar om. Så ni får ta på er simglasögonen och följa med och dyka med ner. Så tror jag att vi ska komma upp igen så småningom också. Men på hebreiska så finns det ett ord för kärlek. Ahava, någonting sånt. Det är som i svenskan, att vi har ju också bara ett ord för kärlek. Och det är samma sak i Gamla testamentet. Men i grekiskan, det är ett lite rikare språk, så finns det fyra olika ord för kärlek. Det är phileo, som är den sympatiserande och omsorgsfulla kärleken, grundad i vänskap eller släktskap. Sen är det irao, verbform eros, den lidelsefulla och sensuella kärleken. Stergo, den naturliga kärleken mellan sådana som står nära varandra. Till exempel mellan föräldrar och barn, men det används också om folkets kärlek till sin härskare. Och så finns det agape då, som har en ganska obestämd och vag betydelse i profan grekiska. Och nu kanske du som kan din grekiska då protesterar lite. Vänta nu, agape, det tycker jag att jag har talat om innan. Är inte det Guds utgivande kärlek som den talar om? Ja, men det var så här då att när man skulle översätta gamla testamentet till grekiska, det gjordes ungefär 200 år före Kristus, för att det var många judar som var utspridda och inte kunde hebreiska, utan man översatte det till grekiska. Då behövde man ju välja då, när det stod kärlek i gamla testamentet, hur ska vi översätta det här till grekiska? Vilket av de här fyra olika orden ska vi välja? Och då var det lite som att den kärleken som Bibeln pratar om, den ryms liksom inte i de vanligaste orden. De här tre första orden var de vanligaste orden i grekiskan. Då var det som att översättarna tyckte att men de räcker inte riktigt till för att beskriva Bibelns kärlek. Så man valde nästan i samtliga fall att översätta det istället till agape, som då inte användes så mycket i grekiskan. Men man valde att plocka det ordet och liksom fylla det med hela Bibelns betydelse av kärlek. Och sen när då Nya testamentets författare började skriva sina evangelier och brev, då använde de väldigt ofta också just ordet agape. Och det används inte bara om Guds utgivande kärlek. Som om du har hört om ordet innan, kanske det är där du har hört. Men det används på flera olika ställen om olika typer av kärlek. Det används om faderns kärlek till sonen, sonens kärlek till fadern, Guds kärlek till världen. Det är det ordet som används i Johannes 3:16 som jag läste. Också Jesu kärlek till församlingen och Guds kärlek till den enskilda människan. Men det används också som människans genkärlek till Gud. Om kärleken mellan troende, som vi pratar om nu med kärleksfull gemenskap. Kärlek till utomstående, kärlek mellan man och kvinna. Och till och med kärlek till fiender. Så när vi pratar om kärleksfull gemenskap i vår vision, så är den här unika utgivande kärleken som bara finns beskriven i Bibeln, som vi talar om. Det är Guds utgivande kärlek som vi får ta emot i våra liv och som vi får ge vidare till varandra. Och inte bara till dem vi tycker om, utan även till våra fiender om vi har sådana. Eller sådana som vi har svårt kanske att tycka om. Till och med dem får vi ge vidare av den här fantastiska kärleken vi får från Gud. Hur ska man visa den här kärleken då? Handlar det om att gå runt och säga jag älskar dig till varandra? Eller vad ska vi göra för någonting? I första Johannesbrevet 3:18 så står det: kära barn, låt oss inte älska med tomma ord eller fraser, utan i handling och sanning. Den bibliska kärleken, det handlar inte om en känsla. Utan den bibliska kärleken, den visar vi i vårt beteende och handlande mot varandra. Precis så som Jesus, han sa inte bara att han älskar oss. Utan han offrade sig för oss. Han dog på korset för vår skull. Han visade i handling att han älskar oss. Jag hörde någon person som sa det att om vi... För ibland som sagt kanske man inte där känner det här då, att jag älskar alla personer jag möter. Men om man känner så här, men jag vill älska andra människor. För Gud säger att jag ska göra det. Och så behandlar jag dem som om jag älskar dem. Är det då någon skillnad mot att faktiskt älska dem? Vi tänker ofta att det ska vara en viss känsla. Men om vi vill älska någon och om vi handlar mot den som om vi älskar den, är inte det kärlek då? Och återigen får vi komma ihåg att kärleken kommer inte från oss, utan som det står i första Johannesbrevet 4:19. Vi älskar därför att han, alltså Gud, har älskat oss först. Nästa sats i visionen är Jesus i centrum. Och vi ska ha årsmöte här efter gudstjänsten idag. Och skulle man bara komma in på årsmötet så skulle man nog kunna tänka sig att det är vilken förening som helst som har årsmöte. För vi har en dagordning, vi går igenom budget, vi väljer personer till olika poster. Men vi är ju inte vilken förening som helst, utan vi är en förening med Jesus i centrum. Det är kring Jesus vi samlas. Och jag skulle säga att vi inte primärt är en förening överhuvudtaget, utan det är ett sätt att organisera oss på. Men vi är en församling med människor som vill följa och ha Jesus i centrum. Och det är också Jesus första uppmaning till lärjungarna. Kom och följ mig. Vi vill vara efterföljare till Jesus, ha honom i centrum. Under förra året så gick jag en fortbildning för pastorer och ungdomsledare inom Svenska Alliansmissionen. Och då fick vi mellan gångerna vi träffades 4 gånger. Och mellan de gångerna så skulle vi göra olika gruppintervjuer i församlingen, med olika åldersgrupper. Och då var en av frågorna där att vi skulle ställa frågan, hur pratar du med människor utanför församlingen eller som inte tillhör församlingen? Om församlingen. Alltså om en kollega eller vän skulle fråga dig, vad är Allianskyrkan Jönköping? Vad skulle du svara då? Och då var det någon i de här intervjuerna som sa att ja, men jag skulle nog beskriva det som att ja, men det är en fin gemenskap. Men så stannade personen upp och sa att men det är ju egentligen inte det som är huvudsyftet med församling och kyrka. Att ha en fin gemenskap. För det kan man ju få i vilken förening som helst. Men det blir lätt att vi liksom går till det kanske när någon frågar. Varför går du till kyrkan? Att, ja, men det är en väldigt härlig gemenskap. Och det är det ju. Och det vill vi ha. Som jag var inne på förut. Kärleksfulla relationer. Men det är mer än så. Det handlar om Jesus. Och om jag ska vara lite utmanande här då, så är frågan kanske, hur mycket märks det här att vi är en gemenskap med Jesus i centrum? Ja, förhoppningsvis så handlar gudstjänsten om Jesus och Gud. Vi sjunger till Jesus, vi predikar förhoppningsvis om Jesus, vi ber till Jesus. Men sen då, i samtalen på kyrktorget och runt fikaborden, vad händer sen? Missförstå mig rätt. Det är ju inte fel att prata om livet i stort. Vi behöver dela livet med varandra också. Men om det kommer någon som är nyfiken på Jesus, hur mycket skulle den få med sig som handlade om Jesus från våra samtal? Och det här säger jag inte för att skälla på någon, utan det är för att jag tror och hoppas att vi alla kommer till kyrkan för att möta, inte bara varandra, utan för att möta Jesus också. Hur kan vi hjälpa varandra att även runt fikaborden få möta Jesus och samtala om tron på honom? För om vi inte kan prata med andra troende om Jesus, hur ska vi då kunna prata med människor som inte tror om Jesus? Och jag talar lika mycket till mig själv här. Det är som sagt inte för att skälla på någon eller skuldbelägga någon. Utan för jag tror att det finns en längtan hos oss att få ha Jesus i centrum. Och hur kan vi göra det här då? Ja, men vi kanske kan försöka börja ställa lite andra frågor till varandra runt fikabordet. Vi kanske kan fråga, hur kom du till tro? Varför är du kristen? Eller vad har Gud gjort i ditt liv under den här veckan? Om det blir naturligare för oss att prata om tro med andra kristna, så tror jag också att det blir naturligare för oss att prata om vår tro med människor utanför kyrkan. Och det för oss in på sista punkten. Växande församling. Vi säger att vi vill vara en växande församling. Det är första satsen i visionen. Och växa kan man ju göra på många olika sätt. Man kan växa i tro, växa individuellt, växa i antal, växa på bredden. Men vi vill vara en växande församling på många olika sätt. Men idag ska jag prata lite mer om just varför och hur vi kan vara en växande församling i antal. Vi kan växa i antal. För vi vill vara en växande församling i antal, inte för att bli så många som möjligt, utan för att så många som möjligt ska få höra om Jesus. Eller hur? Det finns liksom inget syfte i sig själv att bli så många som möjligt, utan det är att vi vill sprida evangeliet till andra. Det står i den här församlingsordningen då, som vi förhoppningsvis antar idag, under rubriken mission och evangelisation. Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Att dela med oss av evangeliet är ett av våra tydligaste fundament och har varit så ända sedan vår församling bildades. Och när församlingen bildades 1909 så tror jag mission främst handlade om att skicka missionärer till andra delar av världen, till andra länder. Men idag så är ju Sverige också ett missionsland. Och det står det också i församlingsordningen. Vårt missionsuppdrag gäller både lokalt, nationellt och internationellt. Och ibland så pratar vi om att vi saknar några generationer i vår församling. Det finns inte så många i min ålder och det finns inte så många barn. Och det där hör ju ihop också. Och jag har ofta hört förklaringen till det, att många unga vuxna som bildar familj kanske vill flytta till hus, och då flyttar man kanske ut till någon av förorterna så att säga. Och så går man med i en församling som är lite närmare. Och det kan ju vara en del av förklaringen, absolut. Men den jobbiga förklaringen tror jag är att vi inte når ut så bra till vårt närområde. För det bor ju många människor runt omkring oss, på Öster och på Kolgården, i alla olika åldrar och även familjer. Hur kan vi nå dem med evangeliet? Det här är någonting som vi längtar efter och som vi pratar mycket om i personalen och styrelsen också. Hur kan vi nå ut bättre med evangeliet till dem runt omkring oss? Både i kyrkans närhet och församlingsmedlemmarnas närhet. För här har vi alla ett uppdrag. Bland det sista som Jesus säger till sina lärjungar är i Matteus 28 och 18. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi är inte främst kallade att komma till en kyrkbyggnad. Det är inte det Jesus säger. Utan vi är kallade att gå ut till människor för att berätta om Jesus. Och det här blir av någon anledning ofta kan kännas kravfullt, och man kan känna en kamp och en kramp i detta, att det blir som ett tvång. Men jag tror inte att vi behöver göra det så svårt, utan det handlar om att den längtan jag har efter Jesus, att den får liksom spela över till människor i min omgivning. Att vara kristen där jag är och att leva ut den kärlek som jag har fått från Gud. Och kanske ibland också när tillfället ges, med mina ord berätta om vad Jesus gör i mitt liv. Jag hörde ett exempel på det här, på det som kallas för vintermötet. Det Det brukar vara i januari varje år. Då samlas anställda inom Alliansmissionen här i vår kyrka för ett dygn tillsammans. Och i år handlade det om missionellt ledarskap. Och då var det en pastor som berättade om ett tillfälle. Och nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var i början, men det är det sista som är det viktiga. Men ungefär så här var det, att hon och hennes man, som också är pastor, hade varit på en teater eller något sånt. Och sen så kom de ut, och så blir det så där som det ofta blir, att man står och pratar med några i en liten grupp som de inte kände jätteväl. Men man frågar lite så där, ja, hur har ni det? Och de flesta sa, jo men det är bra. Tills ett par säger då att vi har det väldigt tufft, för vi har förlorat ett av våra barn. Och då blir det liksom alldeles tyst så där, och ingen vet riktigt vad de ska säga. Och pastorsparet kände väl, de tittade på varandra och kände att nu borde vi säga någonting här. Men då är det en annan man som tar till orda och säger bara, ja, jag brukar tända ett ljus och så knäpper jag mina händer och så ber jag till Gud och det hjälper. Så enkelt. Evangelisation, det handlar inte om att behöva liksom stå på torgen och predika eller knacka dörr. Det kan man göra också. Men jag tror framförallt att det handlar om att dela med sig av sin egen erfarenhet av Gud till andra. Det är det som verkligen berör. Och jag sa det tidigare också, att jag tror att om vi börjar prata mer med varandra om tro, så blir det mer naturligt att prata med dem som inte är troende om tro. Ta tillfället imorgon om du träffar någon, om du går till jobb eller skola eller någon grupp. Det är ganska vanligt att man frågar varandra, vad gjorde du i helgen? Att bara säga då, men jag var i kyrkan. För det kan bara en sån enkel sak kan öppna upp för människor att ställa följdfrågor. Och speciellt för dem som är nyfikna. Det ger en öppning. Och jag tror att vi ska tänka mer också att andra är nyfikna på tro. Jag tycker att många idag vittnar om det. Att det har hänt någonting senaste tiden. Att fler och fler är nyfikna och söker efter mening i livet. Så jag tror att många fler idag är nyfikna på Jesus och nyfikna att höra om vår tro. Jag har hört också och läst flera exempel på sökande människor som till och med har sökt upp kristna för att föra om Jesus. Men de har inte fått höra någonting. Och det är ju jättesorgligt. Så jag tror att vi kan vara frimodiga här. Och jag tänker, vad är det värsta som kan hända? Ja, det är väl att den personen inte vill höra då. Men tänk om det är någon som faktiskt vill höra. Som är intresserad, som vill tro. Är inte det värt det då att kanske någon gång få höra att nej, men jag är inte intresserad. Tänk de gångerna när du faktiskt får ett samtal om tro. Det finns mycket mer att säga om visionen och om de här tre sakerna. Och det är en strof som jag inte har sagt så mycket om. Den sista, att vi vill vara en församling där människor får plats och tillåts växa. Det skulle man kunna säga väldigt mycket om också. Men det ska jag inte göra idag, utan det får bli en annan predikan. Men vi tar med oss de här sakerna idag. Att vi vill vara en växande församling. Med Jesus i centrum. En kärleksfull gemenskap. Där människor får plats och tillåts växa. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för kärleken som vi får ta emot från dig, Herre. Tack för att du gav allt för oss. Att du verkligen har visat i handling att du älskar oss. Hjälp oss att vara konkreta i vår kärlek till varandra. Att ha en vilja och faktiskt ett handlande också. Att visa din kärlek till varandra. Tack att du vill hjälpa oss att ha dig i centrum. Vi längtar efter mer av dig, Jesus. Hjälp oss också att låta den längtan spela över till människor i vår närhet. Ge oss var och en tillfällen att få berätta någonting om dig för människor i veckan som kommer. Och tack att du har lovat att alltid vara med oss ända till tidens slut. I Jesu namn. Amen.